Vi varnar känsliga lyssnare för dagens avsnitt. Våld mot både människor och djur kommer förekomma.
Hej och välkomna till Krimkalenders Mord eller godis.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och nu gör vi 4 avsnitt till Halloween.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar, så därför kommer vi göra djupdyk ner i varje fall.
Mm. Och det kommer vara alla möjliga typer av fall. Det kommer att handla om mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Och vi har valt att använda citat på originalspråk om det på engelska, för vi tänker att det är ganska många som förstår engelska.
Mm.
Och att man liksom förlorar lite av innebörden,
ja,
när man översätter. Mm. Men om du inte är jättebra på engelska så behöver du inte vara orolig, för vi kommer alltid även översätta det till svenska.
Japp. Och vi har ett Instagramkonto som vi hoppas att ni redan har hittat. Men om ni inte har gjort det så hittar ni den, och den heter praktiskt nog Krimkalendern.
Mm.
Och där kommer vi att lägga upp bilder som har med varje fall att göra. Så in och följ.
Just det. Och vi har ju kikat lite på möjligheterna att göra det här till en betalpodd.
Mm.
Men vi landade i att vi ändå vill fortsätta att ha en gratispodd. Men vill ni stötta så får ni jättegärna swisha. Numret finns på Instagram. Och det räcker ju bara med, liksom, det behöver inte vara mycket alls, en 10 liksom, många bäckar små. Om alla swishar en 10 så kommer ju det möjliggöra för att vi kan göra liksom fler avsnitt. Det är ju tack vare att folk har swishat som vi nu kan göra de här Halloween-avsnitten.
Ja.
Så att vi vill passa på också att tacka så fruktansvärt hjärtligt för allas bidrag.
Ja, verkligen. Tack så jättemycket, och tack i förväg för er som kanske kommer swisha nu.
Ja.
Men nu är det dags att köra.
Jajamän.
Och den här gången så är det du, Sofia, som ska berätta om ett fall för mig.
Ja.
Jag är jättespänd.
Och du som minns vanligt. Inte vad det är för tema.
Jag gör ju inte det. Vi hade ju 4 olika teman.
Ja.
Och jag minns inte några av dina.
Det är bra att ha koll på dina egna i alla fall.
Ja.
Det här det kommer att avslöjas i första meningen.
Åh, okej.
Okay. Så jag kanske bara ska dra igång med den då.
Gör det.
Berättelser om vampyrer.
Mhm.
Finns i nästan alla kulturer i världen och sträcker sig tillbaka ända till 1600-talet.
Mm.
Speciellt vanligt var det att tro på vampyrer i Polen, och en av de tidigaste och mest dokumenterade historierna om vampyrism handlar om en bonde vid namn Peter Blagojevich.
Mm.
Uttalas så.
Mm.
Efter att han går bort år 1725 följer ett antal mystiska dödsfall. Inom 8 dagar hade 9 personer insjuknat och dött. Tydligen hade Peter besökt dem på deras dödsbädd och strypt dem.
Oj.
En annan historia berättar att Peter besökt sitt eget hem efter sin död och där brutalt mördat sin son och druckit hans blod.
Usch.
En annan vampyrhistoria som händer samma år handlar om en före detta soldat vid namn Arnold Parley. Han dog då han föll av en hövagn och bröt nacken.
Mm. Fortfarande i Polen, eller?
Jag vet inte.
Nej.
Det låter ju inte som ett polskt namn.
Nej, det var det jag tänkte på. Men ja.
Men inom några veckor efter Arnolds död klagade 4 personer över hur han hemsökte dem. Och då samtliga dog kort tid därefter så misstänkte man att Arnold, precis som Peter då, uppstått från de döda som vampyr och jagade offer i natten.
Mm.
De här ryktena ledde till att fysiologer och polismän grävde upp både Peters och Arnolds kroppar. Till deras förvåning var båda männen till synes orörda. Som att de inte liksom hade ruttnat alls.
Nej.
Deras hår och skägg var längre än då de begravts. Och gammal hud flagnade bort och blottade nyfräsch hud under.
Usch.
De hade även torkat blod runt munnen.
Mm.
Detta fick fysiologerna att slå fast att männen var just vampyrer. Mm. Och deras kroppar blev styckade och uppdelade. Så att,
för att de inte skulle kunna.
Ja. Mm. Det här kommer ut i media, så historierna spreds snabbt i västra Europa och översattes sen och spreds ytterligare. Det inledde något man kan kalla en hysteri, vilket resulterade i nya begravningsritualer.
Mm.
För att stänga ut det ondska och motverka att vampyrer skulle resa sig ur gravar. Gravar med misstänkta vampyrer anordnades med föremål som skäror som placerades över kroppen. Stora stenar placerades liksom typ över halsen, liksom under hakan så. Järnstänger infördes genom bröstkorgen. Eller tegelstenar eller stenar sattes i munnen.
Mm.
Ibland skadade man kroppen så att vampyren inte skulle kunna gå.
Nej.
Så man typ krossade typ benen. Så ja. Lite det man hade gjort med den här Peter och Arnold då. Mm. Och det här vet man alltså för att man har grävt upp gravar som ser ut så här.
Ja, jag förstår.
Så att det är inte bara typ nedskrivna sägner. Nej. Utan det finns bevis för att man gjorde så här.
Ja.
Så det som då stämmer överens kanske då med berättelser och nyheter mm. eller skrivelser. Och, så.
Och det gjorde de på alla som är gravdes då? Eller var det typ män?
Jag vet inte.
Nej.
Alltså kanske vidskepligt folk.
Ja.
Vidskepligt folk, ja. Ibland så avlägsnades huvudet och placerades mellan benen så att den misstänkta vampyren liksom inte skulle kunna nå det.
Nej.
När de vaknade. Tungor häftades med spik, mynt eller krucifix placerades i munnen. Och platsen för graven kunde väljas liksom på isolerade platser.
Mm.
Så här, i utkanten av kyrkogården så här, och djupt ner i marken.
Mm.
Gärna med ansiktet neråt så att när vampyren började liksom gräva för att ta sig ur
ja.
Så skulle de gräva neråt.
Mm.
Och gravar täcktes liksom av stenar också för att tynga ner typ marken. Rädslan för vampyrer ledde till något som kan liknas vid typ häxjakter.
Ja.
Och professionella vampyrjägare reste från by till by beväpnade med krucifix, heligt vatten, klubbor och pålar.
Mm.
När vampyrryktet nådde kejsarinnan Maria Theresa av Österrike skickar hon sin livmedikus Gerard van Swieten för att undersöka saken 1755. Han kom ganska snabbt fram till att det liksom inte fanns något övernaturligt alls.
Nej.
Det gällde både begravda kroppar med blod i munnen och så och blodtörstiga attacker som förmodligen liksom handlade om personer som typ led av rabies.
Ja.
Att flera personer i samma familj dött var ju liksom bara sammanträffanden. Eller att de kanske umgåtts och smittat varandra helt enkelt med samma sjukdom som de senare dog av. Det är ju inte konstigt Nej. Egentligen utan snarare logiskt.
Ja.
Allt i allt så kom kejsarinna Maria Theresas livmedikus fram till att vampyrer inte fanns i verkligheten.
Nej.
Det ledde till att kejsarinnan verkställde lagar som gjorde det förbjudet att öppna gravar och skända kroppar.
Mm.
Och det blev slutet på hysterin och vampyrer återvände till att vara en varelse i sagor och sägner och människor accepterade att vampyrer är något som inte existerar.
Mm.
Trots det så vet vi ju att det finns vissa vampyrhistorier som är liksom senare än från 1600-talet.
Ja.
Och det är alltså det jag ska prata om idag.
Ja, spännande.
Strigoi, eller Strigoi, det är en del av den rumänska mytologin. Och är andar som sägs resa sig från graven.
Mm.
De källor jag hittat om det här, Strigoi, har alla varit på engelska. Så jag vet inte vad det heter på svenska. Det kanske heter något annat, eller så är det samma namn, men som ni märker så vet jag inte hur det uttalas.
Nej.
De här andar som då reser sig har förmågan att ta skepnaden av ett djur, bli osynlig och får sina krafter från blod som de dricker från sina offer.
Mm.
Enligt Wikipedia är Bram Stokers Dracula en modern tolkning av Strigoi.
Okay.
Vet du när boken om Dracula skrevs? Har du läst den?
Nej.
Jag har läst den riktigt, riktigt bra.
Är den?
Allting är som brev eller rapporter.
Mm-hmm.
Så det är ju då han som åker till Dracula och hälsar på. Som skriver brev då till typ sin fästmö hemma.
Ja.
Och så blir det liksom, och det är hela boken. Det är väldigt spännande.
Mm.
Den är skriven 1897.
Mm.
Men nu ska vi bara tillbaka till strax innan jul 2003.
2003, det ser
och,
man.
Ja, inte länge sedan. Och till Marotino de Sus, en liten ort i södra Rumänien, ganska nära gränsen till Bulgarien.
Mm.
Petre Toma är 76 år gammal och han kommer inte att fira jul med sin familj i år. För han hinner gå bort innan dess. Av naturliga anledningar kan tilläggas med tanke på vilken podd vi är i.
Ja.
Och han begravs vid nyår. Två månader senare, i februari 2004, börjar Petres brorsdotter Mirella Marinecchio beklaga sig över att hon blir hemsökt av sin avlidne farbror. Hon berättar, en natt såg jag det i mitt rum, det, alltså. Mm. Och på morgonen kunde jag inte resa mig, jag var så svag.
Mm.
Hela Petres brorsons familj insjuknar i en oförklarlig sjukdom några få dagar senare, och vittnen berättar att de sett Petre lämna deras hus strax innan soluppgången, samtidigt som en flock kråkor illavarslande flög över hans huvud. Mirela fortsätter berätta. Han sög livet ur oss så att han skulle kunna leva. Vi alla höll på att dö, min man, mitt barn, och vi alla såg honom komma emot oss i samma dröm.
Mm.
Flera familjemedlemmar upplever alltså samma sak.
Ja.
Den döde Petre kommer om natten för att hälsa på dem och suga deras blod. Han har helt enkelt transformerats till en vampyr.
Mm.
En svåger, Giorgio Marinetsu, blir nu ledaren i den vampyrjägargrupp som skapas bestående av ett gäng familjemedlemmar. Gruppen består utöver Giorgio bland annat av Petres änka och hans barnbarn. Gruppen inleder sin jakt med att dricka alkohol innan de beger sig till kyrkogården och Petres grav.
För att typ styrka sig och få lite mer mod. Ja.
Giorgio gräver upp Petres kista medan de resterande fem personer tittar på. Väl ur marken öppnar de kistan, gör ett hål i Petres bröstkorg och skär ut hans hjärta och bränner det.
Ja.
Askan från det brända hjärtat blandas sen med vatten som sen dricks av familjen. Ja, ni ska se Jennys ansiktsuttryck nu. För det var någonting man gjorde då enligt de gamla typ vampyrhistorierna i området, och att det då skulle skydda dem mot vampyren.
Mm.
Flera medlemmar i samhället bekräftar att det här är liksom en ritual som bevisats ha effekt mot vampyrer.
Mm.
En 68-årig bonde i området berättar citat: "I århundraden har vi varit tvungna att skydda oss själva mot dessa varelser genom att hitta de odödas gravar och riskera våra liv genom att slita ut deras hjärtan."
Mm.
Men rykten om det här når till slut rumänska myndigheter, som har liksom högt på sin prioriteringslista att se bra ut utåt med tanke på Rumäniens kommande inträde i EU.
Just det.
De har därför förbjudit sånt här beteende, och sex familjemedlemmar begripna av Craiova-polisen misstänkta för brottet typ störa de dödas frid.
Ja, gravskändning kanske?
Jag vet inte, jag översatte det. Jag vet inte om det är liksom att om det motsvarar gravskändning i svensk lag.
Mm.
Men absolut, eventuellt. Ja. Men jag översatte det liksom ordagrant. Ja. En obduktion genomförs och det fastställs att hjärtat alldeles riktigt är avlägsnat från kroppen.
Mm.
Så de har ju gjort det här.
Ja.
De misstänkta förhörs och de beskriver hur de alla känt sig, citat, försvagade, som att de inte hade nog med blod.
Mm.
Och den här brorsdottern Mirela berättar att efter ritualen så hade de nattliga besöken från vampyren upphört.
Okay.
De blir inlåsta och till sist dömda till att betala böter till den dödes familj. Vilket jag liksom inte riktigt hänger med på, för det är ju de själva.
Ja.
Nej, jag fattar inte. Ja. Men.
Ja.
De sex blir i alla fall dömda då för att ha grävt upp kroppen. Och så ansågs de även liksom redan ha suttit av sina straff i väntan på rättegången. Så utöver böter så fick de nämligen 6 månaders fängelse.
Okay.
Så efter rättegången så gick de ju fria då med de här böterna som de då uppenbarligen skulle betala till sig själva. Och det är liksom ett exempel på en modern historia. Men jag har en till som också är ganska modern, men lite äldre än den här från Rumänien. Och ganska mycket av det som jag kommer berätta är liksom vittnesmål från inblandade. Och jag ska försöka vara tydlig med att det är så. Så det kommer vara ganska mycket att den berättar, den berättar och så vidare. För vi vet inte riktigt exakt vad som hände. För folk kan ju liksom ha motiv till att inte berätta sanningen.
Ja, verkligen.
Och det här har vi ju pratat om också. Du och jag, kanske inte i podden, men utanför om podden har vi pratat om att det är lite känsligt att liksom just ta upp ett vittnesmål från kanske en mördare eller en brottsling.
Så är det ju.
Som kan ha sina motiv också till att liksom försköna eller göra sina handlingar mer extraordinära och bli liksom att de är ute efter ett kändiskap. Så att jag vill varna för det, men jag har inte tagit med allt, utan jag har tagit med det som finns i många källor och som kan liksom styrkas av annan bevisföring.
Ja.
Vissa saker tar jag som sagt inte med alls, och vissa saker tar jag med trots att det kanske är osäker information, men då kommer jag säga det. Men då drar vi igång med historien nummer 3 då nästan, om vi ska räkna den lilla historien om vampyrism i början. Roderick Justin Ferrell, kallad Rod, kommer från Murray, Kentucky i USA. Det är en liten stad som beskrivs som väldigt konservativ, och här finns det en kristen kyrka på varje 300 invånare.
Oj, det var mycket.
Mm. Hans mamma, Sandra Gibson, fick honom när hon bara var 17 år, den 28 mars 1980. Pappan var också tonåring.
Mm.
De gifte sig några veckor efter att Rod kom till världen. Men pappan ger sig av bara liksom ytterligare några veckor efter bröllopet.
Ja.
Och Rod har liksom inget minne av sin pappa överhuvudtaget.
Nej.
Rod säger att han, efter att hans pappa lämnat familjen, har en nära relation till sina morföräldrar. Men han säger också att hans morfar är med i någon slags satanistisk sekt med inslag av sex, och att han utnyttjas av sektmedlemmar en gång när han är 5 år.
Mm.
Så vi inleder redan nu med ett uttalande som är väldigt osäkert, för det är oklart om det har hänt.
Ja.
Och det har liksom aldrig växt något åtal.
Nej.
Och jag har hört intervjuer där Rod berättar om det här, men trots att jag liksom också sett intervjuer med mamman, så säger hon ingenting om det. Nej. Varken bu eller bä.
Nej.
Och det känns väldigt oklart. Men jag nämner det.
Ja.
För att om det är sant så är det också fruktansvärt.
Verkligen.
Hur som helst så är det mer väl dokumenterat att Rod och hans mamma flyttar runt väldigt mycket.
Mm.
Periodvis bor de hos mamma Sondras föräldrar då.
Mm.
Som ju ändå hjälper till ganska mycket och uppfostrar Rod också.
Mm.
Och mamma Sondra drar inte sällan in pengar genom att jobba som exotisk dansare.
Mm.
Vid ett tillfälle inleder mamma Sondra ett förhållande med en man i Eustis, Florida. Så där bor de ett tag som en familj.
Ja.
Medan Rod bor här så blir han vän med Heather Wendorf, som är 2 år yngre än Rod. Och de blir ett par.
Mm.
De är båda lite utstötta, så de hittar liksom varandra i det.
Ja. Vet vi hur gammal han är nu? Är han typ tonåring? Eller?
Han är tonåring. Mm. Mm. Rod är rätt excentrisk och sticker ut i den lilla staden med sin goth-stil.
Mm.
Med svarta kläder, målade naglar och något konstiga vanor.
Mm.
Mamma Sondra ser att hennes son är lite utanför och introducerar honom för ett intresse som kanske kan sysselsätta honom. Rollspel.
Mm.
Det börjar med Dungeons and Dragons.
Mm.
Men sen kommer det som kommer att bli Rods favorit. Vampire the Masquerade.
Mm-hmm.
Kanske för att Rods mamma är så ung så verkar de ha lite mer liksom av en kompisrelation.
Ja.
När Rod blir äldre lyssnar mamma och son på samma musik och gillar samma filmer. När Rod är 16 år gammal så tar hans mamma honom på bio och ser filmen The Crow.
Mm-hmm.
Rod tycker filmen är jättebra och lånar sin mammas smink och en tajt svart skjorta för att se ut som huvudkaraktären i filmen.
Är det här en känd film som jag borde känna till?
Mm.
Okej.
Okay. Det här kan vi prata om.
Mm.
Det är en film där Bruce Lees son spelar huvudkaraktären.
Mm.
Och i en scen så ska han skjutas med en pistol.
Ja.
Och då använder man ju blankskott.
Ja.
Men någonting är i pistolen. Så att han blir skjuten och dör.
Nej.
Under inspelning.
Men det var det värsta.
Ja.
Jaha. Vad hemskt. Men, och ändå så kommer filmen ut.
Ja. Mm. Jag tror att de tar in en double typ. Som spelar. Och så använder, alltså att han filmas mycket bakifrån då. Så att man inte kan se att det är en annan person. Men han är ju också sminkad. Så jag vet inte hur de fixar det där.
Men vad hemskt.
Rods mamma Sondra säger att det är jättekul att bo med Rod.
Mm.
Hon säger så här: a blast, an absolute blast, säger hon. Och ja, det är väl härligt.
Mm, ja.
När Rod går i 9:an börjar saker och ting gå ut för. Och det går ganska snabbt. Han börjar röka på när han är typ 13-14 år.
Mm.
Men så småningom så börjar han även med LSD.
Mm.
Mamma Sondras förhållande med mannen i Florida tar slut. Och hon och Rod flyttar tillbaka till Murray, Kentucky igen. Alltså staden där Rod är född.
Mm.
Och året är nu 1995.
Mm, så han är 15.
Han är 15. Rod tar nu upp kontakten med en barndomsvän som är lika gammal som han. Howard Scott Anderson, kallad Scott. Men i skolan träffar han en ny kompis som kommer att spela en extra stor roll i Rods liv och i den här historien.
Mm.
Stephen Murphy kallad Jaden.
Mm-hmm.
Av någon anledning. Ja. Jag vet inte om det är ett mellannamn, men han kallas i alla fall Jaden.
Mm.
Lägger en dag i november 1995 märke till att det har börjat en ny kille i skolan. Callaway County High School. Mitt i en termin. Han lägger inte bara märke till honom för att han är ny, men också för att han sticker ut.
Mm.
Han har svarta kläder på sig, precis som Jaden själv. Jaden kliver fram och introducerar sig själv för den nya killen, och det dröjer inte länge förrän Jaden och Rod är vänner.
Mm.
Och det finns källor som är typ så här, de är typ de enda två som klär sig på det här sättet.
Mm.
Och att människor i skolan då går fram till Jaden och bara, ni borde slåss.
Med varandra?
Ja, för att typ att de blir liksom konkurrenter.
Aha.
Eller någonting. Det men finns, det är inte Jaden intresserad av. Nej. Utan det är bara så.
Men typ att det finns bara plats för en med den här typen
ja,
av...
Ja, men typ jättekonstigt. Jaden tror i alla fall att de dras till varandra just för att ingen av dem ser ut som alla andra.
Nej.
Men det har antagligen också att göra med ett av Jadens intressen. Han är nämligen vampyr.
Det ser man.
Men nu när Rod har liksom flyttat tillbaka då till den stad där han är född i, så börjar han hänga lite i fel kretsar.
Mm.
Det här inkluderar inte Jaden riktigt, men fel kretsar och drogmissbruket fortsätter. Med sina nya vänner så börjar han med kokain, och hans mamma berättar att han blir våldsam.
Mm.
Han slår hål i väggarna, har sönder möbler och skriker och svär. Hon berättar att han pratar till henne som att hon vore en hund, och hans humör kunde vända på en femöring.
Mm.
Men Rod gillar också att rita fantasivarelser. Det är tråkigt, tycker han, med fotografisk konst. Han gillar när det är mer abstrakt. Han ritar mytologiska monster, drakar och älvor. Men något han säger sig vara intresserad av redan sedan barnsben är just vampyrer.
Mm.
Så när Jaden, som tydligen är några år äldre, jag vet inte hur mycket, för de går ändå i samma skola liksom.
Mm.
Men när han berättar för honom om sin vampyrlivsstil är Rod med på en gång.
Mm.
Jaden har liksom ett gäng tonåringar runt omkring sig som, jag vill inte säga leker vampyrer, för det verkar vara liksom allvarligare än så.
Ja.
Gänget klär sig likadant, de har kombatkängor, svarta kläder, långa rockar, mörkt målade läppar och svart långt hår. Rods fascination med vampyrer växer, och det dröjer inte länge förrän Rod går med på att låta Jaden, citat, omvända honom.
Mm-hmm.
Det innebär följande ritual. I januari 1996 stämmer Jaden träff med Rod. Rod står och väntar när Jaden kommer med en bil och plockar upp honom. Innan de når den kalla nattens destination plockar de upp några fler ur Jadens vampyrgäng. De kör sedan till Old Stadium Cemetery, alltså en kyrkogård.
Mm.
Och där går de till en stor ek där Jaden tog alla, som han kallar sina, citat, utvalda.
Mm.
Jaden tar fram en kniv som Rod använder för att skära 3 snitt i sin vänstra arm. Jaden dricker av blodet som rinner ur snitten på Rods arm. Sen snittar Jaden sin arm som Rod dricker av. Sen sitter de tysta i meditation i några timmar innan ritualen är fulländad.
Mm.
Nu är Rod en vampyr.
Okay.
När man dricker varandras blod, säger Jaden, är det som att ens livskrafter går samman. Man blir liksom ett på ett sätt som räcker ända in i evigheten.
Mm.
Man knyter ett band mellan varandra som inte ens döden kan bryta.
Okay.
Jaden ser Rod som någon speciell. Han har omvänt flera vänner till vampyrer, men Rod är speciell.
Mm.
Han säger att varje majestät, som man alltså kallar sig själv i det här sammanhanget,
okay,
sire tror jag att det är på engelska.
Mm.
Jag tycker att det liksom ger lite mer mening, men översättningen blir ju majestät. Men varje då majestät har liksom en som är speciellt utvald. Och Rod är den här personen för honom.
Mm.
Det betyder att om något händer Jaden så är det Rod som skulle ta över ledarrollen för hans vampyrer.
Mm.
Vampyrgänget välkomnar den nya medlemmen Rod med öppen famn.
Mm.
De älskar honom och ge honom en tillhörighet och ett hem.
Mm.
Men Rod uttrycker det som att han, citat, valt att ta den mörkare vägen. Att liksom följa den där elaka rösten i huvudet snarare än den goda.
Ja.
Och trots att de andra i Jadens gäng liksom inte heller ser det här som en lek riktigt.
Nej.
Så ser Rod det som bra mycket mer allvarligt än de andra.
Ja.
Och nu blir det hemskt.
Mm.
Vid ett tillfälle så tar Rod upp en katt och liksom... och kela med den.
Ja.
Men katten river honom. Och då händer det där som hans mamma Sandra pratar om. Att han liksom vänder på en femöring.
Ja.
Och så tar han katten och smäller den mot ett träd. Som att det vore typ en klubba.
Mm.
Så att katten dör på en gång.
Mm.
Och han säger...
I'll do anything for a thrill.
Oh, fy.
Alltså, jag gör vad som helst för ett rus. Jaden ser Rods förändrade beteende och gillar inte det han ser.
Nej.
Han kan se att Rod håller på liksom att tappa det totalt.
Ja.
Och när det där med katten hände så blir han jätteschockad. Det var ju bara liksom en liten kattunge, någons husdjur.
Ja.
Och här vill jag också vara tydlig och säga att så här, när jag har researchat det här och läst om de här vampyr... Folk som lever, har den här liksom livsstilen, ja. Så... ska man ju liksom inte tänka på Rod.
Nej,
för
nej,
att de absolut flesta har liksom, de har regler och det är ingenting om att man gör någonting mot någons vilja. Man ska inte skada någon, varken djur eller människa.
Nej.
Så att hela gänget är ju inte så här. Och därför var det också viktigt för mig att ta fram det här att Jaden blir jätteupprörd. För det här är ingenting som de står för och som vampyrer överlag då står för.
Nej, det här är någonting som han vill göra och så tar han vampyrismen som någon typ av...
Ja. Precis.
Förevändning för att få.
Ja, han har ju en annan konstig syn av det. Liksom.
Ja. Mm.
Och Rod gillar inte det här med att han är under Jaden. Och att han har liksom en ställning... Alltså att Jaden har en ställning där han kan kritisera Rod för det han gör nu. Han vill liksom inte vara någons undersåte.
Nej.
Han vill vara ledare.
Mm.
Det här leder i alla fall till att Rod och Jadens vänskap går i kras. Och ersätts av fiendeskap.
Mm.
Jaden ser inte sin vampyrlivsstil som en lek, men att skada eller till och med döda djur eller människor är liksom ingenting han eller hans gäng står för. Alltså. Men utöver det berättar Jaden att Rod liksom hotat inte bara honom utan även hans vänner och hans fästmö till livet.
Oh, Jesus. Ja.
Han säger att Rod svikit hans kärlek till honom.
Mm.
Så nu bryter liksom Rod och Jaden med varandra och Rod börjar starta liksom sitt eget vampyrgäng där det är han som är ledare som inte har någonting med Jadens gäng att göra överhuvudtaget. Mm. Och jag vet inte om det bara är tidningar eller även Rod som kallar det för hans vampire cult, alltså vampyrsekten. En i Rods gäng är jämnåriga Scott Anderson, alltså 16 precis som Rod, och den här barndomsvännen som han lärde känna när han var barn och bodde i staden tidigare. Scott kommer från en fattig familj med en alkoholiserad pappa som slår hans mamma.
Mm.
En är Rods 16-åriga flickvän, Charity Keys. Och en tredje är Dana Cooper, 19 år.
Ja.
Och då det är Rod som omvänder dem så blir de hans undersåtar. Mm. Precis som han tidigare då varit Jadens. Men när det kommer till att skära i armen på den som ska omvändas så skär Rod djupt. Ibland så djupt att såret liksom går helt ner till muskeln.
Gud.
Dina berättar att hon vid den tiden hon träffade Rod och gått med i hans gäng så gör hon det liksom av nyfikenhet och för att hon känner sig isolerad. Så ett sektliknande sammanhang liksom ger henne en känsla av tillhörighet.
Ja, för det är någonting som jag funderar på att hur liksom rekryterar han? Hur marknadsför han sig? Men det är ju förmodligen liksom sökande ungdomar som behöver ett sammanhang.
Ja, lite så. Jag tänker så här, alltså de absolut flesta som är i tonåren går ju, alltså det är mycket som händer då med kroppen och hormoner och alltså de absolut flesta kan ju känna sig vilsna liksom.
Ja, absolut.
Delvis. Så det är ju inte konstigt heller att man är ju lite utsatt bara av den anledningen att man är i den åldern, tänker jag. Om jag liksom, och det här är ju bara utifrån egen erfarenhet och jag minns hur vilsen jag var och hur vilsna mina kamrater var.
Ja, verkligen.
När Rod vänder Dana till vampyr så skär han som tidigare 3 snitt i hennes arm. Men istället för att dricka direkt ur skärsåret så tappar han liksom hennes blod i ett glas.
Oj.
Och gör sen samma sak med sig själv och blandar ut blodet med vatten, vilket sen Rod får Dana att dricka. Mm. Och hon tycker det var äckligt och hon typ så skrattar när hon pratar om det. Ja, det var så äckligt.
Ja. Det är ganska skönt när du berättar om personer som berättar om det som hänt, för då vet jag att då har ingenting hänt den personen i alla fall. Mm. Eller jo, de har blivit skuren i armen, men personen lever i alla fall fortfarande.
Mm, precis. Men Rod har även fortfarande kontakt med sin före detta flickvän Heather Wendorf från Florida, som jag berättade om tidigare.
Ja.
Och hon är 15 år. Heather beskrivs som en orolig Eustace High högskoleelev som gjorde uppror mot sina föräldrar över att typ städa sitt rum och typ andra triviala saker.
Ja.
Heather och Rod pratar i telefon väldigt mycket. Och det var då det fortfarande liksom kostade extra mycket för typ fjärrsamtal.
Ja.
Och när telefonräkningen kommer och den är extremt stor så sätter Heathers föräldrar stopp för de långa samtalen.
Mm.
Och det är såklart ytterligare en anledning till att Heather liksom blir arg på sina föräldrar.
Ja.
Samtidigt i Murray så går Rod runt och säger att han är en 500 år gammal vampyr vid namn Visago och fortsätter rekrytera följare till sitt gäng.
Mm.
Och en natt i oktober 1996 så tar Rod och kanske några gängmedlemmar sig in i Murray Calloway County Animal Shelter, alltså så här ett djurhem.
Mm.
Och brutalt mördar 2 hundvalpar.
Mm.
Vilket en djurskötare då märker när hon kommer dagen efter.
Mm.
Och det finns mer detaljer om det, men jag har faktiskt valt att inte ta med det.
Bra.
Men det är bara för att liksom visa på att han inte är riktigt
nej.
Schysst.
Men en fråga om det, tar han djurens blod på något sätt? Det är ingenting sånt?
Det framgår inte.
Nej.
Eller om han bara är liksom modisk.
Ja. Mm.
I november 1996 så sätter sig Rod i en bil med sin flickvän Charity, Scott och Dana för att köra till Eustace för att träffa Heather, en 12 timmars bilresa bort.
Mm.
Det är Dana som sitter bakom ratten. Heather har såklart beklagat sig för Rod om sina jobbiga föräldrar och yttrat att hon mycket hellre vill vara vampyr i Rods vampyrgäng.
Mm.
Hon har berättat att föräldrarna slår henne och att hon vill rymma. Och det är ju oklart om det är sant.
Ja.
Varken att hennes föräldrar slår henne eller att hon faktiskt har sagt det.
Nej.
För där råder det lite oklarheter.
Okay.
Men hon beklagar sig över sina föräldrar i alla fall. Mm. Så att Rod är lite så här, vi ska rädda Heather.
Ja.
För planen är att hon ska åka till Eustace, omvända Heather, rädda henne från hennes föräldrar.
Ja.
Och sen ta med henne och bila till New Orleans, där de alla ska bo tillsammans som en vampyrfamilj.
Mm.
Dana berättar att hon inte ens visste vem den där Heather var.
Nej.
Men hon var helt redo för en ny start i livet. Hade en timme på sig att packa och tog chansen.
Mm.
Hon verkar inte heller liksom ha ett jättetrevligt liv om hon liksom på så kort väntetid och redo att bara dra.
Nej.
I början av bilresan är alla muntra. De skämtar och pratar glatt om deras nya liv i New Orleans. Men ju närmare de kommer Florida, desto mer tryggt blir stämningen.
Mm.
Det är 4 ungdomar i den lilla bilen med deras tillhörigheter fördelade på bagageutrymmet och deras knän.
Mm.
De kör timme efter timme och tar bara korta pauser för att gå på toa eller köpa mat. Och spänningen bara växer och växer. Och Dana har svårt att sätta fingret på vad det är för spänning och var den kommer ifrån och varför.
Ja.
Rod och hans gäng når Florida och Eustace den 25 november 1996. De möter Heather hos hennes pojkvän vid 10 på kvällen och åker sen till en kyrkogård i staden där Heather omvänds och blir vampyr genom att dricka Rods blod.
Mm.
Sen blir Rod hög på LSD innan de kör mot Heathers hem för att stjäla föräldrarnas bil som Rod tänker är bättre rustad för bilresan till New Orleans.
Mm.
För den är större. De har en Ford Explorer.
Okej. Okay.
Och de är ju fler nu när liksom Heather ska haka på också.
Ja.
Och så har ju alla sin packning också.
Ja.
Rod skiter i hur de kommer över bilen. De ska bara ha den.
Mm.
Det blir Rod och Scott som ska stjäla bilen. Resten av gänget väntar i bilen de kört dit med några kvarter bort. Ingen av dem har någon aning om vad som kommer hända den natten. När Rod och Scott kommer till Heathers hem så är det ganska sent.
Ja.
Rod frågar Scott om han verkligen vill göra det här. Han har aldrig varit involverad i något olagligt innan. Men Scott svarar jakande. De tar sig in i garaget som är olåst.
Mm.
Och det är lite oklart om det är olåst som av en händelse eller om Heather har liksom lämnat det olåst. Och Rod tänker att det är bäst att liksom ha med sig någonting in i huset. Liksom för säkerhets skull. Mm. Om han skulle hamna i en situation där han måste försvara sig.
Mm.
Han letar runt i garaget och hittar en kofot. Och plockar upp den. Genom garaget kommer de sen vidare in i huset genom en olåst dörr till huset från garaget. Då, ja. Liksom, för det är
det sitter ihop.
Vägg i vägg. Ja. Ja, via liksom en tvättstuga. Och där igen så vet vi ju inte om det är öppet av en händelse eller om Heather har lämnat det så.
Nej.
Men de har i alla fall bestämt sig att de ska liksom se om de kan hitta något mer än bara bilen som de kan liksom stjäla.
Ja.
Och Heather har dessutom bett dem ta med lite av hennes prylar också.
Okay.
Som hon vill ha med sig på resan.
Mm.
Väl inne i huset så kommer de till vardagsrummet där de hittar Heathers pappa Richard Wendorf som har somnat på soffan framför tvn.
Mm.
Heathers mamma Naomi Ruth Queen ser de inte till. Och jag vet inte om hon heter Naomi eller Ruth.
Mm.
Eller om det är Naomi Ruth. Så, men mm. jag kallar henne det. För vissa källor säger Naomi, andra säger Ruth.
Jag förstår.
Men det är något oklart vad som händer sen. Rod berättar följande.
In a childish manner, Scott and I officially danced around his body before he was dead. Just strangely enough, it was a rush. A teenager's rush. To know that he was asleep and not knew that we held his fate in our hands. After we finished our foolish dance, I stood over him and began to strike his head repeatedly with a crowbar until his life was taken. I don't know whether it was my conscience or not, but it's by doing this that you could ultimately destroy your life and the life of others. And then after all the consequences and thoughts about not doing that came to my head, one single voice came forth and said, fuck it, it's simple as that, and that's whenever I brought the crowbar down. I was trying to impale him. I did not know at the time that you need sharp objects to impale people. This was a rather blunt one, and I believe it was 5 blows I took trying to plunge the crowbar into his heart.
På ett barnsligt sätt så började Scott och jag dansa runt honom. Det var konstigt nog ett rus att veta att han sov utan att veta att hans öde låg i våra händer. Och efter att vi dansat klar vår fåniga dans stod jag över honom och började slå hans huvud upprepade gånger till hans liv var taget. Jag vet inte om det var mitt samvete eller inte, men genom att göra det här kan jag fullständigt förstöra mitt liv och andras liv. Och sen efter att alla konsekvenser och tankar om att inte göra det, så klev en annan röst fram och sa, skitsamma.
Mm.
Och det var då jag lät kofoten falla.
Mm.
Jag försökte spetsa honom. Jag visste inte då att man behöver något väldigt vasst för att spetsa någon. Och kofoten var ganska trubbig. Och jag tror att det tog mig 5 försök innan jag lyckades tränga kofoten in i hans hjärta.
Oh, Gud.
Slutcitat. Scott blev alldeles chockad. Han hade inte haft någon aning om att han skulle bli vittne till ett brutalt mord den natten.
Nej.
Han trodde, som de flesta andra hade gjort, att Rod liksom bara snackade skit när han pratade om sin vilja att döda.
Ja.
Rod säger åt Scott att hitta bilnycklarna och leta igenom huset efter värdesaker.
Mm.
Medan de söker igenom huset springer Rod på Heathers mamma, Naomi Ruth, i köket. Hon har precis kommit ut ur duschen och inte märkt vad som hänt eller att det är någon i huset ens.
Nej.
Hon har på sig en badrock och håller sin kvällskaffe i handen. När hon får syn på den blodnedstänkte tonåringen beväpnad med en kofot så får hon panik. Hon slänger det skållheta kaffet i Rods ansikte. Rod blir vansinnig och slår Naomi Ruth till döds.
Mm.
Det våld som Naomi Ruth utsätts för är om möjligt ännu mer brutalt än det hennes man blir utsatt för.
Ja.
Antagligen för att Rod blir så vansinnig över att hon har slängt hett kaffe på honom.
Mm.
Det finns ett citat från Rod där han liksom beskriver hur det här går till, men jag väljer att skippa det. Mm. Jag vill liksom inte gotta mig i våldet och Nej. Jag vill inte ge honom det heller Nej. På något vis. Utan, ja.
Ja.
Samtidigt då så sitter de övriga i Rods vampyrgäng i en bil, några kvarter bort från huset och vet liksom inte alls vad som har hänt.
Nej.
Dana berättar hur Heathers föräldrars bil plötsligt parkerar bakom dem. Heather vänder sig om och kan liksom inte se vem som kör. Och hon tror att det är hennes föräldrar som är där för att leta efter henne. Mm. Så hon freakar ut lite.
Mm.
Ron och Scott rullar ner rutan på bilen, för det är ju de som kör.
Ja.
Och skriker åt henne och lugnar ner sig.
Mm.
Charity går ut ur den ena bilen och står och pratar med Ron lite medan Scott byter registreringsskyltarna på bilen.
Ja.
När Charity kommer tillbaka till Dana och Heather så är hon likblek i ansiktet. Hon är vit som ett spöke, berättar Dana. Och hon liksom tittar på dem med ett konstigt uttryck i ansiktet. Dana frågar vad som är fel. Men Charity svarar bara genom att långsamt skaka på huvudet. Så Dana frågar igen. Vad är det som är fel? Berätta.
Mm.
Och Charity svarar.
I don't know if Rod killed Heather's parents or not. But he's got something red splattered all over the front of his t-shirt.
Jag vet inte om Rod har mördat Heathers föräldrar eller inte, men han har något rött över hela sin tröja.
Mm.
Vampyrgänget kör iväg i den stulna bilen och är nu på flykt. Det är Rod som kör, och något av det första han gör efter att de har påbörjat sin flykt är att släppa bomben och berätta att han har dödat Heathers föräldrar. Han drar fram och visar den blodiga kofoten från under sätet för att så grafiskt som möjligt berätta hur han har gått tillväga. Dina berättar hur stämningen i bilen nästan är laddad med elektricitet och ilska när Rod berättar.
Mm.
Senare samma kväll kommer Heathers 17-åriga syster Jennifer hem från jobbet till sina föräldrar där hon också bor.
Mm.
Och det är så hon som upptäcker det hemska dubbelmordet.
Mm.
Hon ringer larmnumret 911 direkt och anmäler morden. Att hennes föräldrars bil och hennes lilla syster Heather är borta.
Mm.
Polis anländer till huset och de vittnar om att brottsplatsen är så hemsk. Inte likt något de någonsin sett förr. En av dem jämför taket ovanför pappa Richards kropp till en Jackson Pollock-målning.
Oh, fy, taket också.
Ja, det har stängt alltså.
Ja.
Usch. Utöver många fruktansvärda sår efter många slag är bokstaven V inbränd i hans kropp med prickar runt omkring. En prick för varje medlem i Rods vampyrgäng.
Mm.
Och man tror att han har gjort det med typ en cigarett.
Ja.
Och V kan ju stå för vampyr, eller det här hans vampyrnamn. 500-åriga vampyrnamnet, vad det nu var.
Vad då? Något sånt.
Ja, det börjar också på V i alla fall. Den 27 november, 2 dagar efter morden, går en efterlysning ut efter de 5 ungdomarna.
Mm.
Det är alltså Rod, Scott, Dana, Charity och Heather. Mordoffrenas egen dotter.
Hur vet man att det är dem? Att...
Det är ju 2 dagar efter.
Ja.
Så jag gissar att de då har kopplat ihop det. Liksom.
Ja, mm.
Jag vet inte exakt hur de kommer fram till det.
Nej, men, mm. Ja.
Rods mamma Sondra och hennes syster och föräldrar får reda på vad som har hänt genom tv-nyheterna.
Mm.
Hon berättar.
I was just numb. I was in shock. I was in just disbelief. Just could not believe. I was like, what happened? I've got to find out what happened, you know? What's going on? What did it happen? Or what happened? And what was... Who was involved, you know? Everything. I just... We pretty much turned the TV on and we're just glued to the TV waiting to see if he was gonna call or not.
Jag blev helt avtrubbad. I chock. Jag kunde inte tro det. Jag liksom... Vad hände? Jag bara måste få reda på vad som hände. Vem var involverad? Vad är det som händer? Varför hände det? Vi mer eller mindre satte igång tvn och vad som klistrade till den medan vi väntade för att se om han skulle ringa eller inte.
Mm.
Efter 3 dagar når vampyrgänget Baton Rouge i Louisiana. Man tror att Rod gillar en arkadhall i New Orleans och att det är därför de är på väg just dit.
Ja.
Men andra spekulerar i att det är för att staden har kopplingarna till vampyrism genom boken En vampyrs bekännelse.
Mm, just det.
Eller originaltiteln Interview with a Vampire.
Just det.
Boken är en del av liksom en hel serie böcker om vampyrer skrivna av Anne Rice.
Mm.
Och just den boken blev film med Tom Cruise, Brad Pitt och en ung Kirsten Dunst i rollerna.
Just det.
Ja, har du sett den?
Mm.
Ja. De har på vägen hur som helst gjort sig av med mordvapnet.
Ja.
Rod berättar.
The 3 days we were on the run, it was an utter rush. I loved that because I knew every cop in the nation was looking for me. I knew that even by one slip I could lose everything. And everything would go into catastrophe. And the only hard part was keeping the other 4 in line.
De 3 dagar vi var på flykt var ett totalt rus. Jag älskade det. För jag visste att varenda polis i hela nationen letade efter mig. Jag visste att ett enda snedsteg skulle betyda att jag skulle förlora allt.
Mm.
Allt skulle bli katastrof. Och det enda svåra var att hålla de andra 4 i schakt.
Mm.
Och Dana berättar hur rädd hon är för Rod under de här dagarna.
Mm.
Han, citat, hoppar runt och är arg.
Ja.
Och hon berättar också att hon vet att om hon skulle försöka ta kontakt med någon, alltså ringa sina föräldrar eller någonting,
ja,
så skulle Rod antingen skada henne eller försäkra sig om att hon skulle hålla tyst genom att vända Charity och Heather emot henne. Alltså kanske genom att skada dem.
Ja, ja, han verkar inte ha några spärrar alls.
Noll.
Nej.
Men gänget har slut på pengar. Det är knappt att de har pengar nog till att tanka bilen.
Nej.
Och de stjäl lite saker på vägen och bryter sig in i hus och stjäl liksom små pengar och så. Men i South Dakota ringer Charity till sin mormor, eller farmor, man vet ju inte.
Nej.
Men hon ringer från en mynttelefon.
Mm.
Gänget behöver pengar och Charity tänker att hennes mormor då kanske skulle kunna ställa upp och hjälpa.
Mm.
Mormodern säger att hon ska försöka lista ut ett sätt att överföra pengar och ber Charity stanna i närheten av telefonen så att hon kan ringa tillbaka efter ett tag.
Mm.
Men när de lägger på så ringer mormodern polisen och informerar dem om var gänget är och de kommer överens om en plan.
Mm.
Mormodern ringer tillbaka till Charity och säger att gänget borde ta in på Howard Johnsons hotell som ligger i närheten av där de är.
Mm.
Och att de skulle kunna ta kontakten igen därifrån för att komma på ett sätt för mormodern att överföra pengar till Charity.
Ja.
Medan Charity pratar i telefon så står Rod och lyssnar.
Ja.
Så han hör liksom hela samtalet. Ja. Och det är ju oklart om någon i gänget liksom förstår att det här är en fälla. För det är ju väldigt riskabelt.
Ja.
Men hur som helst så följer de instruktionerna och kör till hotellet.
Mm.
Men när de kommer fram och parkerar på parkeringen hinner de inte mer än att stänga av motorn på bilen innan de är omringade av polis som väntar på dem där och alla grips.
Mm.
En polisman som är närvarande vid gripandet berättar att den enda som verkar vara upprörd är Heather som gråter.
Ja.
Rod är arrogant och de andra verkar mest vara kuvade under honom.
Mm.
Polisen läser deras rättigheter och de förs till ett häkte. Alla gripna har färska skärsår i armarna efter att ha druckit varandras blod.
Mm.
Väl gripen skyller först Rod ifrån sig och säger att han har blivit ditsatt av ett rivaliserande vampyrgäng.
Mm.
Men sen tar Rod på sig hela grejen. Kanske för att han i egenskap av liksom gruppens ledare känner ett ansvar över sina undersåtar.
Ja. Och kanske det verkar som att han känner någon sorts stolthet över vad han...
Ja.
Eller något,
ja. Ja, som sagt, han ser ju inte det här som en lek utan så.
Nej.
Ja. De höll sig i ett häkte i Baton Rouge en vecka innan de skeppas tillbaka till Florida och Lake County Jail och senare då till en anläggning för ungdomar i Ocala.
Mm-hmm.
Ocala, jag vet inte.
Mm.
Men de förs till Florida då för att det är där de åtalas, för det är där morden har begått.
Mm.
Under förhör med Rod så säger han:
I felt like I was a god. But I guess if I was a god I wouldn't be here today, would I?
Jag kände mig som en gud. Men jag antar att om jag var en gud så hade jag nog inte suttit här nu.
Nej. Helt sant.
Han säger att Heather bett honom mörda hennes föräldrar. Men Heather säger att hon inte alls gjort det. Och att hon inte vetat om att hennes föräldrar var döda för en skott och Rod liksom kommit tillbaka till bilen och de har kört iväg.
Ja.
Och där återigen så blir det den där grejen med att vi inte riktigt vet.
Nej.
På sin höjd föreställer jag mig, och nu spekulerar jag,
ja,
att Heather kan ha sagt saker som hon inte menar, utan du vet, man är en arg tonåring, ja, man har fått typ utgångsförbud av sina, ja, föräldrar, och bara, jag önskar att de var döda.
Ja.
På sin höjd.
Mm.
Men alltså, även det är ju oklart.
Ja.
För hon säger att hon inte har sagt det.
Nej.
Men om hon har sagt det så föreställer jag mig att hon inte menar det liksom. Nej. Alltså det är ju lite den här tonåringen. Jag hatar dig!
Och hon verkar haft en normal uppväxt förutom att tonårstiden är jobbig. Liksom.
Ja. Jag tror det. Utan hon är tonåring och sur på sina föräldrar som många tonåringar Heather säger tvärtom att hon liksom bett Rod lämna hennes föräldrar i fred och bara liksom stjäla lite saker från huset.
Mm.
Men det är också lite konstigt för att hon ber ju Rod ta med grejer åt henne från hemmet.
Mm.
Men varför tog inte hon bara med sig de tidigare? Hon visste ju liksom att hon skulle rymma. Det här var ju planen redan från början. Och hon hade ju liksom varit tidigare samma dag.
Ja, så att, det var ju inget impulsivt.
Nej.
Nej.
Så att, det är också en konstig grej. Men jag vet inte. Det, som sagt, det behöver inte betyda någonting. Men nu har jag lagt fram det som att får man liksom komma fram till vad man själv vill.
Mm.
Dana, hon säger så här.
And ever since I've been arrested, I have regretted that day I left with a passion. I regret the fact that I didn't go to my family and try to work my problems out, get some help. I let my stupid pride get in my way and I left and I regret it. I wish I'd never heard the word vampire, the word cult, the word Rod Farrell. I wish I'd never met Rod Farrell or Scott Anderson. I don't want nothing to do with any of them.
Ända sedan jag blev gripen har jag med passion ångrat den dagen jag rymde. Jag ångrar att jag inte anförtrodde mig åt min familj och försökte få hjälp att reda ut mina problem. Jag lät min dumma stolthet komma i vägen och jag rymde och jag ångrar det.
Mm.
Jag önskar jag aldrig hört ordet vampyr eller sekt eller Rod Farrell.
Mm.
Jag önskar jag aldrig mött Rod eller Scott. Jag vill inte ha något med dem att göra.
Nej.
Och det är också oklart om hon kände så hela tiden.
Ja.
Eller först i efterhand. För det här är en intervju från när hon sitter inne.
Okej. Okay. Ja. Ja, det är ju omöjligt att veta.
Nej, precis. Om hon, för att den enda som var upprörd när polisen grep dem var Heather. Men de andra var ju kuvade. Det kan ju vara rädsla. Alltså.
Mm.
Ja. Oklart. Rättegången drar igång i Florida där morden begåtts den 5 februari 1998. När tv-kameror filmar de gripna på väg in i rättssalen är Rod kaxig och räcker ut tungan åt dem och säger sarkastiskt God bless America. Mm. Alltså Gud välsigna Amerika.
Ja.
Han har långt, svart, stripigt hår som är liksom rakat så på huvudets ena sida, så en undercut.
Ja.
Och håret hänger fram över hans huvud och täcker halva hans ansikte.
Mm.
Och jag tänkte att du kanske vill se en bild.
Ja, väldigt gärna.
Jag har faktiskt en bild på just det här när han sträcker ut.
Mm.
Ja, inte riktigt så, men du vet, där är han ju. När han liksom töntar
jag ser,
sig. Liksom. Här är ju då en bild över där du ser håret.
Ja.
Så det är rakat där på ena sidan och hänger över. Alltså det är ju väldigt, det är ett ställningstagande på något vis.
Och hans min där, han ser ju väldigt, jag vet inte. Jag blir skrämd av hans av bilden av honom. Men det är ju för att jag vet också.
Ja, precis. Och här är, under rättegången då, så är det där står de fyra. Så du ser Scott där och så är det Dana och Charity.
Ja.
Jag vet inte vem som är vem av Dana och Charity, men jag kan ta reda på det när jag lägger upp bilderna.
Ja.
Sen så finns det den här bilden. Och det här vet jag inte om det här är någonting som han brukade göra eller inte. Men det är alltså en bild av Rod som hänger upp och ner med håret, liksom långa håret hängandes ner som att han är liksom en fladdermus.
Ja.
Med så här händerna i kors.
Ja.
Och den bilden blev ju så här, alla tidningar publicerade ju just den.
Ja, såklart.
Och kolla vampyren.
Ja.
Redan några minuter in i rättegången så erkänner sig Rod skyldig till 2 mord av första graden.
Mm.
Hans försvarsadvokat förklarar att Rod erkänner sig skyldig och att han vill leva.
Mm.
Och när det sägs så brister Rods mamma Sondra ut i gråt.
Ja, för att Florida har dödsstraff.
Japp.
Mm.
Efter veckor av rättegång blir Rod dömd till döden.
Mm.
Han blir då den yngsta i hela Amerika att sitta i dödscell.
Mm.
Han var 16 år när morden skedde och 17 år när domen faller.
Mm.
Domare Jerry Lockett säger:
I think you are a disturbed young man. I think your family failed you. I think society failed you.
Jag anser att du är en störd ung man. Jag anser att din familj svikit dig. Jag anser att samhället svikit dig.
Mm.
Om dödsdomen så säger Rod, citat:
To go into the electric chair, As morbid as it may sound, it's been a fantasy of mine. I used to think about that a long time ago when I was 9 years old. Oh, I used to dream about my own death, so it's almost like I was romantic with the subject of death. I don't care how I die, as long as I do so. I have nothing left on this earth.
Att hamna i elektriska stolen, hur morbid det än låter, så har det varit en fantasi för mig. Jag brukade tänka på det för länge sedan när jag var 9 år gammal. Jag brukade drömma om min egen död. Det var nästan som att jag var romantisk när jag tänkte på döden. Jag bryr mig inte om hur jag dör så länge jag bara dör. Det finns inget kvar för mig på jorden. Howard Scott Anderson erkände sig också skyldig och i april 1998 så blev han dömd till 2 livstidsdomar utan möjlighet för villkorlig frigivning.
Mm.
Strax efter får Dana Cooper och Charity Keys avdrag på sina domar på grund av att de har gått med på att samarbeta.
Mm.
Dana får 17 års fängelse och Charity 10.
Mm.
Och skillnaden däremellan vet jag inte riktigt. Alltså, de har ju samma inblandning.
Ja, kan man tycka.
Jag funderar på om Dana är äldre och Charity är yngre.
Att Dana, kan var ju, Dana var ju 19 när... Han var, när Rod var 15 tror jag, någonting sånt. Ja. Så hon kanske hade fyllt 21, eller kanske
ja,
inte.
Ja, precis.
Men äldre i alla fall.
Ja, precis. Jag tror att det kan eventuellt ha med åldern att göra, men jag vet inte. Men det är, jag spekulerar, jag tänker det. Men det innebär ju då att båda idag, 2020, är på fri fot.
Ja.
I en dokumentär om det här fallet, som måste liksom ha varit gjort då under tiden, båda satt inne.
Ja.
Säger de att Charity nyligen blivit påkommen med att dricka en annan fånges blod.
Jaha.
Och det känns ju också bekräftat att det då har skett. Liksom. Ja. Och det är också så här konstigt. När, ja. Men jag nämner det. Mm. I december 2018 så blir Scotts straff förkortat till 40 år.
Ja.
Och han kommer alltså vara 51 år gammal när han går fri 2023. Nej, 2032.
Ja.
I november 2000 blir Rods dödsstraff omvandlad till livstid i fängelse efter att Floridas högsta domstol kommit fram till att någon måste vara liksom minst 17 år vid tiden för brottet för att kunna bli dömd till döden. Två gånger nekar en åtalsjury att väcka åtal mot Heather Wendorf och slår fast att hon inte haft något med morden av sina föräldrar att göra.
Nej.
Hon säger:
"It felt almost dreamlike when everything was going on. It felt like a nightmare. I couldn't leave. I was so afraid of him. If he could do that to my parents, what could he do to me? I was so scared."
Det kändes som att jag var i en dröm när allt hände. Som en mardröm. Jag kunde inte åka därifrån för jag var så rädd för honom. Rod då alltså. Om han kunde göra det där mot mina föräldrar, vad kunde han göra mot mig? Jag var så rädd. Heather blir alltså aldrig dömd, men hennes familj vill inte ha någonting med henne att göra.
Nej.
En tidning rapporterar 2006 att Heather är gift och studerar konst i North Carolina och att hon fortfarande inte har någon kontakt med sin familj.
Nej.
Jaden då?
Ja.
Han gifte sig, kanske med den här festman han hade innan som Rod då hotade till livet.
Just det.
Men han gifte sig. Och enligt en källa som jag har läst, och den är inte jätteny så jag vet inte om den är liksom aktuell, men då i alla fall så bodde han fortfarande i Kentucky, där han och hans fru fortfarande lever sin vampyrlivsstil.
Jaha.
Han är jätteledsen över det som har hänt och det är liksom ingenting han står för överhuvudtaget.
Nej.
Men han brydde sig också väldigt mycket om Rod och liksom pratade ju väldigt mycket om att han känner att liksom Rod svek hans kärlek och att han tog någon slags ansvar för honom. Och det, vissa källor pratar också om att de hade lite av en pappa-son-relation. Mm. Rods mamma Sondra åker några år efter morden fast för att ha inlett en sexuell kontakt med en minderårig.
Jaha.
Men hon blir villkorligt frisläppt och hälsar på sin son i fängelse varje lördag.
Mm.
Rods pappa då, som han liksom inte har något minne av från barndomen alls.
Nej.
Första gången han träffar honom är vid rättegången. Så då dyker han upp och vittnar tydligen. Jag vet inte vad hans vittne går ut på. Nej. Vad kan han vittna om? Jag vet
Nej.
Inte. Rod sitter just nu i Florida Department of Corrections med livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning. Offrenas familj hoppas på att han aldrig blir släppt fri.
Mm.
Och det var min berättelse om en vampyr.
Åh, så hemskt. Usch, det var jobbigt att lyssna på. Och också mycket, jag hade ganska länge så kände jag för honom. Så.
Ja.
Typ av medlidande eller någonting. Men har det varit för mörkt?
Jag tänkte att det kanske hade mycket att göra med att han var påverkad.
Ja.
Han tar ju både kokain och LSD och allt möjligt tydligen då.
Ja.
Men samtidigt, för att många av de här uttalanden han gör är ju intervjuer då som är gjorda på fängelset. Ja. Och man får väl hoppas att han inte kommer över knark där.
Nej.
Så om det var något slags sjuk grej som hände när han var hög, mm, så borde han ju inte sitta där. För det är ju då han pratar om det här, elektriska stolen,
ja,
och han ångrar ingenting. Och han, nej, är väldigt kall när han pratar om det. Ni kan YouTubea hans namn så kan ni hitta det.
Mm.
Intressant nog, för en väldigt, alltså en källa som man ofta använder när man ska skriva om en mordsbrottsling i Murderpedia.
Mm.
Han finns inte, nej, där.
Gör han inte?
Nej.
För där kan man ju hitta ganska, vad ska man säga,
ovanliga fall. Men, så jag vet inte, han verkar ju inte riktigt frisk då liksom. Och om det nu har hänt det här, han berättar att hans morfar utsatte honom för med den här satanistiska sekten när han var 5 år gammal.
Mm.
Det kan ju eventuellt ha skadat honom totalt också liksom.
Absolut. Och för det jag hade till var det så att hans mamma hade ju själv då.
Mm.
Och
hon hade också någon slags fascination med vampyrer, var det någon källa som sa. Men det var liksom inte någonting genom...
Nej.
Det var ingenting som stod i alla källor, så jag valde liksom inte att ta med det. Men det var som att hon var lite så här vid något tillfälle att hon skulle ha ångrat att hon hade lett in honom på den banan.
Ja, okay.
Det kan ju i och för sig ha varit att hon introducerade honom för rollspel.
Kan det vara?
Och det kan man ju också säga, för det finns ju faktiskt ett fall i Sverige med två bröder som spelade rollspel. Och det blev ju jordens så här moralpanik nästan i media över att liksom ungar spelar rollspel och sen blir de mördare.
Ja.
Och det finns ju inget belägg för, nej, överhuvudtaget. Så att jag tror inte att det har med det att göra. Han var, nej, intresserad av vampyrer och han använde det som ursäkt. Så lite som du sa.
Absolut. Det är ju sällan, tror jag, att det är... Ja.
Jag kommer sätta en varningsgrej på det här.
Mm, det är bra.
Våld mot både djur och människor.
Ja. Ja, för det var ovanligt hemskt på något sätt. Det var något...
Verkligen. Och fy.
Mm. Det var bra att du inte tog upp detaljerna heller.
Nej.
Det klarar vi oss utan, tänker jag.
Jag tänker det också. Mm. Det var inte ett riktigt lika muntert avslut på det här avsnittet.
Nej, men det var väldigt, väldigt, väldigt intressant. Och jag tycker om att du tog med det du tog med i början.
Ja.
Att man fick, eller i alla fall jag fick lära mig mer om vampyrer.
Alltså, ärligt talat så tänkte jag ju att jag först skulle ta upp historia.
Ja.
Och sen så skulle jag ta upp det här som hände i Rumänien.
Ja.
Men så märkte jag ju att det var ju inte nog för att bli ett helt avsnitt.
Nej.
Men jag valde... Så, och därför hoppar jag vidare till ett annat vampyrfall.
Ja.
Men jag valde ändå inte ta bort det. För jag tänkte, ja, men då får, jag har ju redan skrivit här. Då får ni två historier, plus historia.
Ja. Mm. Och det var jätteintressant, för det var ju så olika också.
Verkligen, verkligen.
Ja, men det var ett superavsnitt, även om det var hemskt.
Ja.
Men,
då säger vi så.
Ja, tack så mycket, Sofia.
Tack själv.
Mm. Till nästa gång. Så vi ses snart igen.
Eller hörs.
Eller hörs. Mm. Hej då.